Hej, jag heter Ulf Kristersson och det här är Medborgaren, Moderaternas medlemstidning. Nu även som podd. Välkomna att lyssna.
Benjamin Dosa, välkommen till Medborgaren.
Tack så mycket.
Moderata ungdomsförbundet har nu över 13 500 medlemmar och det är den högsta siffran sedan 1994. Vad beror den här mycket positiva medlemsutvecklingen på?
Ja, det vi såg var ju att vi fick en rejäl tillväxt i valrörelsen. Så vi gjorde faktiskt den bästa valrörelsen sett till hur många medlemmar som gick med i Moderata ungdomsförbundet på 20 år. Så att det var extremt mycket unga människor som ville gå med i MUF helt enkelt. Så att det var mycket en Ulf-effekt också och att MUF var ute på i princip alla skolor i hela Sverige. Bra debattörer som levererade i skoldebatter också.
Det sker ju också skolval ute på skolorna där liksom elever i grund- och gymnasieskola får ta ställning till de olika politiska partierna. Hur såg resultatet ut där?
Vi vann skolvalet och det gick bättre än vad vi hade väntat på en hel del kommuner. Så en del rätt ganska röda kommuner faktiskt, så gjorde vi ett bra skolval. Så det är kul att det ändå, trots att det är väldigt S-intensivt, så finns det hopp om framtiden i alla fall.
Vi ska gå över och prata lite jämställdhetspolitik och MUF har ju länge varit aktiva i jämställdhetsdebatten. Men ni säger ju ofta att ni tycker att jämställdhetsdebatten har fel fokus, att man i allt för stor utsträckning pratar om kvotering av miljonärer i bolagsstyrelser. Vad skulle ni istället vilja att jämställdhetsdebatten skulle handla om?
Ja, två saker framförallt. Delvis de kvinnor som är allra mest utsatta. Och då menar jag framförallt då kvinnor i hedersförtryck i många av Sveriges förorter. Det hör man ju i och för sig på senare år kanske vänstern pratar lite grann om. Men i väldigt många år som man bara pratat om kvotering av miljonärer och inte om de kvinnor som har det absolut tuffast i Sverige just nu. Och dessutom så tycker vi att mer borde handla om lika förutsättningar och inte exakt lika utfall. Alltså att det ska vara, man ska ha förutsättningar för att rent ekonomiskt kunna göra karriär. Där spelar ju RUT jättestor roll. Delvis för att få in många utrikesfödda kvinnor in på arbetsmarknaden. Men också se till att både utrikes- och inrikesfödda kvinnor kan vara på jobbet och göra karriär. Istället för att städa hemma exempelvis. Så att den typen av reformer handlar jämställdhetsdebatten alldeles för lite om. Hur fler unga tjejer ska kunna göra karriär, kombinera familj och arbete. Så att det tror jag mycket handlar om. Det som också kallas ett fuck-off-kapital. Alltså att man ska ha man ska ha pengar helt enkelt för att kunna göra slut med sin flickvän eller pojkvän. Och inte vara beroende i ett destruktivt förhållande. Men det har man ju vänstern aldrig pratat om. Att pengar faktiskt är bra för att kunna stå på egna ben.
Jämställdhetsfrågorna är ju viktiga nationella politiska frågor och de diskuteras, men det är inte alltid de som kommer högst upp i partiledardebatterna och andra politiska diskussioner. När ni är ute och träffar unga väljare, hur central är jämställdhetsfrågan? Är det en större fråga bland de unga väljare och unga personer ni möter än vad den får för plats i den nationella politiska debatten?
Absolut, det är ju den och miljöfrågan som i princip är de frågorna som toppar bland unga väljare. Och det är ju lite oavsett var i landet man befinner sig. Det är klart att större städer, där är jämställdhet och miljö ännu viktigare. Men det är inte så att det på landsbygden inte är en viktig fråga. Så enormt viktig. Och vi har ju massa opinionsmätningar internt då, som visar på att bland unga tjejer så har det varit i flera år den viktigaste frågan. Och en kraftig majoritet av alla tjejer identifierar sig som feminister. Så det här är ju en fråga där vi behöver mer politikutveckling i och vi måste få debatten, dra den i rätt riktning. För att vi kommer aldrig kunna, jag menar ideologiskt och värderingsmässigt, vi tror ju inte på kvotering. Så att om vi ska överbuda vänstern i en kvoteringsdebatt så kommer vi alltid förlora. Därför tror jag att vi måste dra hela debatten i vår riktning.
Om vi ska återgå till det hedersrelaterade våldet, förtrycket som du tog upp tidigare i ditt svar. När det gäller just det hedersrelaterade förtrycket, det vill säga till exempel att kvinnor inte får röra sig fritt i sina bostadsområden på grund av att män säger hur kvinnorna ska agera i en familj för att upprätthålla familjens heder, eller vilka kvinnorna får träffa eller liknande. Hur ska man bekämpa det? För jag tänker, det är ju inte bara en polisiär fråga utan också en värderingsmässig fråga.
Exakt, och där, det där är en jättesvår 10 000 kronors frågan. Hur man, just som du säger, det är klart att vi ska ha skarpt lagstiftning och kunna gripa och lagföra personer som med våld trakasserar eller misshandlar kvinnor och tjejer i utanförskapsområden. Men det är ju mycket, mycket större än så. Alltså att tvinga sina döttrar att, eller hindra sina döttrar från att umgås med andra personer. Det är mycket svårt att komma åt det med skarp lagstiftning. Utan här behövs ju en värderingsförskjutning. Jag tror att mycket handlar om att man har en fungerande integrationspolitik. Jag menar, tänk dig själv om man kommer från ett land med betydligt mer konservativa värderingar än Sverige. Men så kommer man till Sverige och så får man en kvinnlig chef till exempel och massa kvinnliga kollegor. Jag tror att det sakta, sakta men säkert kommer ändra förhållningssättet och synen på jämställdhet. Och, så att det tror jag mycket handlar om att ha en fungerande integrationspolitik. Vara tuff i frågor om till exempel idrotten, att man inte ska ha uppdelade lektioner, att ingen pappa eller mamma ska kunna hindra sin dotter att gå på simlektioner till exempel. Så att man ska vara tuff, man ska vara hård när det kommer till det, inte relativisera den här typen av frågor. Men sen handlar det om att det behövs en värderingsförskjutning, för att även hur tuffa vi än är, hur skarp lagstiftning vi än har, så kan hedersförtrycket fortsätta i hemmet, och det är väldigt svårt för det offentliga att på något sätt reglera det.
I höstas hade Moderata ungdomsförbundet förbundsstämma, och ett av besluten där, det var att ni ville avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning, som är en myndighet som jobbar med att samordna genusforskningen inom högskole- och universitetssektorn. Varför landade ni i det beslutet?
Det var en ganska okontroversiell fråga på hemmaplan i Moderata ungdomsförbundet. Men vi tycker att det är rimligt, för att Nationella sekretariatet för genusforskning sakta men säkert har dragit hela högskolor i Sverige mer åt vänster. Att man har fått ett uppdrag från staten att ta fram jämställdhetsplaner. Och det kan ju tycka, man kan tycka det i teorin verkar ganska bra. Det är klart att varje universitet och högskola ska ha en plan för hur man ska få fram fler kvinnliga professorer till exempel. Men då handlar inte den debatten och den diskussionen särskilt ofta, nästan aldrig alls, om att kunna kombinera akademiska studier med familjeliv till exempel, eller en alternativ karriär. Utan det handlar alltid om att det finns ett stort strukturellt förtryck, och att kvinnor kan inte överhuvudtaget få någon plats på universitetet, att alla manliga professorer, de ska helst bort från universitetet. Så att det blir väldigt extremt när de här genusforskarna på nationella sekretariatet får säga sitt. Och att de har fått så stort inflytande, det tror jag är skadligt för svensk utbildningspolitik. Man vet ju, jag menar, det finns ju flera konkreta exempel i Uppsala, men också mer norrut. I Lund har det varit liknande tendenser, att man, där har man tillsammans med kåren till exempel har suttit och tagit bort källor, för att här har det varit för många manliga källor. Eller att man har tagit bort kurslitteratur för att det har varit för intensivt av manliga professorer som har tagit fram den kurslitteraturen. Det här är ju farligt för den evidensbaserade forskningen och farligt för Sveriges konkurrenskraft.
Ja, jag lyssnade på en Studio 1-debatt när du pratade med en person som är representant för det här nationella sekretariatet för genusforskning, och det blev ju ganska upprört. Den personen blev ju väldigt engagerad, nästan upprörd, när ni kritiserade deras verksamhet. Hur ska man förstå den där utvecklingen? Har det funnits en rädsla att kritisera den här typen av forskning och vad den egentligen ger för konkreta resultat för jämställdhetsarbetet i Sverige?
Det är klart att det har ju över tid varit ganska känsligt, men nu känns det som att man har börjat rispa lite på ytan, så man sett att men det här kanske inte är den mest effektiva jämställdhetsreformen i Sverige och den myndigheten som bidrar mest till jämställdhet. Så att det känns som att pendeln börjar svänga nu. Men det är klart, som du sa, hon blev väldigt upprörd, men hade ganska få argument att komma med egentligen.
Om man just uppehåller sig kring genusvetenskapen, hur ser ni på den? Bidrar den till en förbättrad jämställdhet i Sverige idag?
Jag tycker att det behöver ske mer forskning om jämställdhet i Sverige. Då tycker jag primärt att det ska föras av till exempel nationalekonomer eller socionomer när man pratar om hedersfrågor exempelvis. Problemet med genusforskningen är ju att den ofta i Sverige i alla fall är väldigt, väldigt vänsterorienterad, inte särskilt evidensbaserad, utan det är liksom en typ av postmodern forskningslitteratur där man ofta blir fast i sina egna små ekokammare och teorier som bygger på teorier som bygger på teorier istället för att titta hur samhället faktiskt ser ut och titta på statistik och evidens. Så att idag, nej, jag skulle säga att genusforskningen inte bidrar särskilt mycket till jämställdheten i Sverige. Men det behövs mer forskning om jämställdhet. Det är en helt annan sak.
Vi ska övergå till att prata skolpolitik. Kunskapsresultaten i svensk skola har sjunkit konstant sedan 1990-talet. PISA-undersökningen 2016 visade dock en liten positiv uppgång i läsförståelse och matematik, men kunskapsresultaten ligger fortsatt på internationellt sett låga nivåer. Vad tror du att det här resultattappet beror på?
Jag tror att det beror på en rad olika faktorer och jag skulle säga att är det något politiskt område där Sverige behöver störst reformer just nu och där Socialdemokraterna kanske har misslyckats allra mest så är det skol- och utbildningspolitiken. Jag tror att det behövs ett rejält omtag när man tittar på lärarutbildningen. Att det behövs större lönestegring för lärare. Att det kanske inte är ingångslönerna som är det största problemet. Men att bra lärare, riktigt kompetenta bra lärare, de ska kunna tjäna, tycker jag, 50, 60, 70 000 kronor i månaden. Men lärarutbildning har extremt låg nivå just nu. Och jag menar, det blev ju en ganska stor uppmärksammad sak i Sveriges Radio Ekot här under valrörelsen att för matematiklärare i mellanstadiet så är kompetensnivån på sina håll så låga och så dåliga att det behövdes stödinsatser och mattestugor för blivande mattelärare. Det säger en hel del om lärarutbildningen just nu och vilka som söker sig till den. Så att jag tror lärarutbildningen, läroplanen måste mer börja fokusera på det kunskapsförmedlande uppdraget och inte allt annat. Jag menar, det finns ju massa saker som är bra. Alltså elevdemokrati och att alla ska känna sig inkluderade och massa sådana roliga saker. Men problemet är att när man lägger på fler uppdrag till skolan, då förminskar man ju också det kunskapsförmedlande uppdraget som är skolans absolut viktigaste uppgift. Så att det tror jag, att renodla skolan till att förmedla kunskap och rusta självständiga individer. Förbättra lärarutbildningen och se till att hela skolväsendet i större utsträckning präglas av en mer, vad ska man säga, liberal-konservativ kunskapssyn och inte med särskilt postmodern och flummig skola.
Mm. Vi ska prata just om den postmoderna kunskapssynen, för du tog ju upp den att när vi pratade om genusvetenskapen och jämställdhetspolitiken att det även finns postmoderna influenser där. Ni menar ju att, att en orsak till att vi haft resultat i svensk skola kan vara den postmoderna kunskapssynen som har plägat många klassrum. Kan du beskriva lite, vad innebär den rent konkret i ett möte mellan lärare och elev?
Ja, ett konkret exempel som alla 90-talister känner igen sig i, det är när man har suttit på en lektion och så säger läraren, det spelar ingen roll vad ni svarar, det finns inget rätt eller fel, det viktigaste är hur ni resonerar och hur ni kommer fram till svaret. Och jag hade en lärare som sa det i ämnet fysik. Jag menar, i ämnesfysik finns det definitivt ett rätt och fel. Och det viktigaste är absolut inte hur man resonerar, utan det är om man kan sina, ja, naturlagar exempelvis. Så att just det här att det spelar inte så stor roll och rätt och fel och allt är lite relativt. Att man har relativiserat kunskapen som att det inte fanns en sanning. Och det ser man ju i lärarlitteraturen för de som ska bli lärare, att det finns mycket kurslitteratur som pekar på att man inte, att lärarna inte ska vara för auktoritära. I min bok som jag har skrivit så citerar jag direkt från en sån litteratur som lärare på lärarutbildningen, att det kan uppfattas som att det är lärarna som sitter på sanningen och det skulle vara någonting farligt för barnen. Tvärtom så tror jag att det är någonting rätt grundläggande att man förstår att det är lärarna som sitter på sanningen och det är av lärare man ska lära sig också.
MUF driver ju hårt att fler ska kunna göra klassresor och då är det ju naturligtvis avgörande. Klassresan börjar ju i klassrummet naturligtvis. När man har en sån här postmodern kunskapssyn, är det inte risk att det blir så att säga en fribiljett för medelklassbarn som kan resonera sig till goda betyg istället för personer som nyss kommit till Sverige och kanske ansträngt sig och pluggat hårt men kanske inte i den högsta utsträckningen kan resonera kring hållbar utveckling och annat, men som faktiskt har faktakunskaperna. Finns det inte risk att det kan slå mot dem som faktiskt inte kan språket så bra eller har liksom föräldrar med akademisk utbildning?
Alltså det vi ser i kunskapsresultaten är ju att det slår hårt både mot hög- och lågpresterande elever. Och Men vi har en lägre andel högpresterande elever i PISA-mätningarna till exempel. Men jag tror att det slår allra hårdast mot människor som är nyanlända, som har språkliga svårigheter exempelvis. För att om du tänker dig klassiska medelklass eller övre medelklassbarn, visst, de kommer få sämre faktakunskaper och antagligen stå sig sämre i konkurrensen mot andra länder. Men de kommer ju åtminstone få ett jobb, för att de har föräldrar som har kontakter och de själva ändå kan knapra sig fast och dra sig framåt helt enkelt. Och de kan språket flytande åtminstone. Medan de som är lågpresterande och som en konsekvens av att de helt enkelt kanske inte kan språket tillräckligt bra, de riskerar ju att hamna i bidragsberoende och kriminalitet. Så att det slår mot alla, men alla hårdast slår det mot människor som har kommit från andra länder nyligen till Sverige.
I skoldebatten har ju digitalisering varit en het potatis. Vissa är väldigt starka förespråkare för digitalisering och menar att det kan nästan avlasta lärarna, men också bidra till att eleverna kan lära sig mer. Medan kritikerna menar då att man bara har i princip slängt in iPads och datorer i klassrummen utan någon tanke på hur de ska användas, och att det istället riskerar att leda till att elevernas kunskapsresultat försämras. Hur ser ni på den där frågan?
Ja, jag är ju väldigt, väldigt kritisk till den iPad-hysterin, som jag kallar det, som råder i svensk skola just nu. Och man måste missförstå mig rätt. Jag är för digitalisering i samhället i största allmänhet. Jag tycker att man ska digitalisera och få ner kostnaderna för skolornas IT-strukturen eller lönehandläggningen kan nog förbättras av att man digitaliserar och kan ta fram stordriftsfördelar. Men i princip all empirisk forskning visar på att man bara slänger in digitala verktyg i undervisningen. Det ger sämre resultat. Det är mycket bättre att läsa en riktig bok. Det är mycket bättre att skriva med papper och penna. Barnen lär sig bättre på det sättet med klassisk katederundervisning. Så att man har slängt in de här datorerna och iPadsen i väldigt tidiga åldrar. Nu är det i princip alla förskolor också i den nya läroplanen. Utan att man egentligen har något forskningsunderlag som säger att det skulle vara bra. Alltså, vi skulle ju aldrig acceptera att en läkare bara tar fram en ny metod utan att det hade gått igenom kontroller och att man hade evidens för att det faktiskt var så man kunde hjälpa människor helt enkelt. Men nu gör vi precis tvärtom. Vi är kanske Sveriges största experiment som vi provar på våra barn just nu, och det tror jag är farligt.
Förra året så gav du ut en bok med titeln Snöflingorna faller över Husby. Och så här recenserade Aftonbladets politiska chefredaktör och den mycket framträdande vänsterdebattören Anders Lindberg din bok. Citat. Benjamin Dosa är en modern klassresenär. Hans rasande uppgörelse med det klassamhälle som höll honom tillbaka väcker frågor även för vänstern. Lyssnar vi verkligen på dem vi tror oss företräda? Eller har våra system blivit viktigare för oss än de människor vi vill befria? Vad är det med din bok som får en ledande vänsterdebattör som Anders Lindberg, som mycket sällan ägnar sig åt självkritik, att faktiskt just göra det?
Ja, det här är väl det mest positiva han har sagt om någon moderat, kanske på 10-15 år i alla fall. Men det är väl en rätt bra fråga. Jag tror att en del saker tror jag att han har berättat för mig att han ändå tyckte var intressanta. Just hela pengadimensionen till exempel. Att vi har ju väldigt många unga killar och tjejer i förorterna som faktiskt bryr sig om pengar. Det låter ju inte så jättekonstigt egentligen. Framförallt inte om man kommer från, som jag kommer från, ensamstående mamma som städade exempelvis. Att då ha kunnat jobba extra och få 500 eller 1000 kronor, det spelade ju jättestor roll. Det innebar ju en materiell förbättring som jag kunde känna. Det är därför många unga killar väljer att sälja cannabis exempelvis. För att det är snabba pengar. Man kan få 10-15 tusen på en förmiddag, en lördag. Så att just pengadimensionen, vill man ha en schysst bil eller coola kläder eller åka på semester, ja, då säljer man cannabis istället för att plugga till jurist, istället för att bli ingenjör, istället för att bli en läkare exempelvis. Jag hade ju aldrig, innan jag i princip gick med i MUF, så hade jag aldrig träffat en jurist eller en läkare förutom på vårdcentralen då möjligtvis. Men jag kände ingen i min närhet som jobbade som ingenjör. Så att förebilder, att se till att de finns kvar i många utanförskapsområden. Här tror jag ombildningar, att det finns fler bostadsrätter, att man har blandad bebyggelse. tror att ett av de största misstagen många storstäder har gjort är att man har byggt som satellitorter med bara hyresrätter på ett och samma ställe. Då blir det ju så att om du blir ingenjör och börjar tjäna hyfsat bra med pengar, då flyttar du därifrån. Vi ser ju det i min stadsdel, alltså i Kista, i Akalla, i Rinkeby. Så fort man får ett jobb, kanske taxiförare, och så får man ihop lite pengar, då flyttar man till Jakobsberg eller Sollentula eller Sundbyberg för den delen. För att det är nästan bara hyresrätter i många av de här områdena. Så att mer moderat politik kopplat till ombildningar, kopplat till bygga mer bostadsrätter, det tror jag är viktigt.
När det gäller just det utanförskap som vi har i många av våra utanförskapsområden, när människor är fast i bidragsberoende och står långt ifrån arbetsmarknaden. Du är själv kommunpolitiker som ordförande för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd. Hur tycker du att kommunpolitiker ska jobba liksom rent konkret för att få in människor i arbete?
Det finns väldigt mycket att göra där, och jag tror att man även på nationell nivå underskattar hur mycket kommunpolitiken faktiskt kan göra. Hade alla svenska kommuner gjort som man gör i Solna och Växjö exempelvis, då hade vi nog kunnat få ner bidragsberoendet kopplat till ekonomiskt bistånd, alltså det som förr hette socialbidrag, med säkert en 25-30% tror jag. Alltså att man är lite tough love nästan. Att man vågar ha förväntningar, man vågar ställa krav. Om man fuskar med bidrag, då är man tuff. De som faktiskt anstränger sig, de får också möjligheter. Göra hembesök för att upptäcka det här fusket. Se till att man har krav på motprestation. Den typen av reformer spelar jättestor roll. Och där ser man ju verkligen tydligt att de kommuner som inför den typen av reformer, de får resultat nästan direkt.
Vi kommer ju komma in i en lågkonjunktur snart, och de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden idag kommer då ha ett mycket tuffare läge under en lågkonjunktur att komma in på arbetsmarknaden igen. Hur oroad är du inför detta?
Ja, men det är klart att jag är väldigt oroad. Alltså, om vi har personer på svensk arbetsmarknad som har en produktivitetsnivå som gör att de inte kommer in på arbetsmarknaden idag, när det då sker strukturomvandling och dessutom en finanskris på det, så kommer, som du säger, det glappet vara ännu större. Här handlar det ju om att kombinera, att öppna upp arbetsmarknaden för fler, göra LAS-reformer som vi har pratat om, till och med partiet har gått med på. Bidragstak, den typen av reformer, men också att se till att de här får kompetenshöjande insatser, produktivitetshöjande insatser, så att de kan komma in på arbetsmarknaden. Men det är klart att om det är ett tufft läge idag med, jag tror att det är väl 750-800 000 människor som lever på bidrag i Sverige just nu. Den siffran kommer ju bli betydligt högre, och det kommer ju slå mot dem som kanske inte kan svenska tillräckligt bra. Mm.
Du växte ju upp i Husby med en ensamstående mamma som du tidigare berättade om, och du är förbundsordförande för Moderata ungdomsförbundet och har studerat på Handelshögskolan. Du har nämnt några reformer som du tycker är viktiga för att möjliggöra fler klassresor. Är det någonting mer du tycker är viktigt att lägga till där? Hur ska fler kunna göra den resa som du har gjort?
Nej, men det är klart, mycket av det som räddade mig, det var det fria skolvalet. Alltså, om jag ska titta på en enskild händelse i mitt liv som verkligen var livsavgörande, så var det att jag kunde byta, eller att mamma bytte skola på mig när jag gick i trean. Så att skolfrågorna, och då kan man ju säga så här, ja, fria skolvalet är bra, men det är ju en nödlösning. Det är klart att alla de som inte bytte skola eller hade starka föräldrar som orkade driva igenom det här, det innebar ju ganska stora konsekvenser för mamma också, där hon var tvungen att pendla med mig varje dag tills jag kom till en ålder där jag kunde åka buss själv. Så att det är klart att alla skolor måste bli bättre. Ska man prata klassresor, så handlar det om, tror jag, materiella frågor som skattesänkningar så att det lönar sig mer att jobba. Bidragstak, den typen av reformer, men det handlar till åtminstone 60-70% om skolan. Se till att det finns mycket, mycket bättre skolor i Sverige, särskilt i den typen av områden där jag är uppvuxen i. Jag tror att det är en ganska, hela min släkt har ju invandrarbakgrund, mormor från Tyskland och morfar från Tjeckien och pappa från Turkiet, och mormor och morfar, när de kom hit, så drev de ju en liten städfirma. Jag tror att många invandrare som kanske inte hade akademisk utbildning när de kom till Sverige resonerar på sätt att så här, ja, det är lite halvkört för mig. Så här, jag kommer vara städare hela mitt liv, även om det kanske inte var mitt drömjobb. Det var så mamma resonerade i alla fall. Men mina barn, de ska åtminstone få en chans att konkurrera med de andra vanliga svenska barnen. Och då är ju skolan A och O. Jag menar, mamma gick 1 år på gymnasiet. Så det är klart att det är oerhört viktigt då att man har en skola som ändå rustar barn med utländska föräldrar exempelvis, så att de får samma chanser som alla andra i Sverige.
Avslutningsvis, om vi skulle blicka lite framåt, vilka frågor tror du kommer vara viktiga i nästa val och vilka frågor tycker Muffi är särskilt viktiga att ta in i den valrörelsen?
Nej, men jag tror i ärlighetens namn inte att vi kommer få se så jättestora förändringar på vilka frågor som kommer vara viktiga för väljarna, utan det spelfältet är redan rätt satt. Det kommer vara integration, migration, det kan... Kommer nog vara kriminalitet och trygghet. Vi får väl se hur det går med konjunkturen, men ekonomi och statsfinanserna kan nog komma upp. Jobben som har sjunkit som en sten bland frågorna som är viktiga för väljare, den kan nog komma upp igen ifall vi har en finanskris. Sen hoppas jag att både skola men också miljö och klimat kommer mycket högre på dagordningen, även för oss moderater.
Benjamin Dosa, tack för att du medverkar i Medborgarens podcast.
Tack så mycket.
Tack för att du lyssnar på Medborgaren, Moderaternas medlemstidning i podcastformat. Jag som gör programmet heter Erik Blom. Du får gärna höra av dig till mig med synpunkter, frågor eller tips på gäster. Du når mig lättast på erik.blom@moderaterna.se. Ansvarig utgivare är Per Rosenkrantz.